Janet var 46 år när hemligheten avslöjades. Den pappa hon växte upp med hade levt ett dubbelliv. Samtidigt som han hade fru och barn i hembyn hade han ytterligare en familj i grannbyn. Och där ytterligare en son. I 43 år pågick dubbelspelet. Janets berättelse om sin besvikelse och ilska väckte många reaktioner när programmet sändes här i Familjehemligheten. Vår reporter Siri Ambjörnsson har sökt upp Janet igen och hennes nyfunne halvbror. Går det att förlåta och läka?
Ja, det är Anders.
Hej, Janet här.
Ja!
Det är Anders, Janets halvbror, som svarar i andra änden av telefonen.
Jag sitter och jobbar lite grann hemma. Lugn och ro.
Brodern som var en hemlighet för Janets familj i så många år. Nu håller de på att planera något tillsammans. Men vi återkommer till det och till Anders egen berättelse senare i programmet.
Jag tänkte bara att du skulle få se.
Janet sitter uppkrupen i soffan och bläddrar bland de favoritmarkerade bilderna i sin mobil.
Där är min pappa. Och där är min mor.
Ja, de är väldigt lika.
Ja, det är otroligt faktiskt.
Det ena fotot föreställer hennes bror, som hon fram tills för 12 år sedan inte visste existerade. På det andra fotot sitter deras gemensamma pappa i förarsätet på en bil.
Jag tror det är någon sån gammal Amazon där med keps på sig. Med sitt mörka hår och mörka skägg. Och sen har vi brorsan där då med någon bakvänd keps och också sitt mörka skägg. Det är som klonad son ifrån pappa. Verkligen.
I förra avsnittet berättade Janet om hur hon växte upp med en mamma, en pappa och tre syskon. Utifrån sett såg familjen ut som vilken familj som helst. Men så för 12 år sedan sprack den hemlighet som hennes pappa i hela sitt liv lyckats dölja för alla. Att han i grannbyn, 7 kilometer bort, hade ytterligare ett barn med en kvinna som han hållit kontakten med under alla år. När Janet berättade sin historia här i Familjehemligheten var reaktionerna starka och stöttande.
Ja, men jag har förstått det när folk har lyssnat på det här och sen kontaktat mig eller man har pratat med dem. Så är det många som säger, du, jag har en kompis och hon fick också reda på att hon hade halvsyskon. Så det är ganska vanligt, vanligare än vad man tror.
Det var när Janets pappa blev sjuk och hans fru, alltså Janets mamma, skulle säga upp hans mobilabonnemang som hela historien uppdagades. Abonnemanget var skrivet på en främmande kvinna. Hon berättade att hon i 43 år haft en relation och en son med Janets pappa.
Precis de här minuterna efter man fick reda på det och när det hade smält in liksom, och jag och min dotter sitter på vägen till mamma. Alltså jag var ju så arg på pappa, jag var ju arg på henne, jag var arg på min halvbror, jag var arg på allt.
Janets värld rasade samman. Hon hade alltid känt sig som pappas flicka. Men vem var han egentligen, hennes pappa? Att han i alla år hade levt ett dubbelliv inför henne, det var svårt att greppa.
Jag levde ju ganska länge där i det här chocktillståndet. Att var allt på låtsas bara. Ville han egentligen inte vara med oss och så. Jag tror att jag tog det mycket, mycket hårdare än vad de andra gjorde. Alltså jag blev så chockad. Jag kändes liksom, nej, min pappa gör inte sånt. Absolut inte. Men det gjorde han.
Janet fick alltså veta att hon hade en 6 år yngre halvbror som, till skillnad från Janet, i hela sitt liv känt till sin pappas andra familj. Vetat var de bodde, tränat i samma motocrosslag som sin halvbror. Och varje sommar hade han tillbringat en vecka i Janets familjs sommarstuga. Allt i hemlighet. Men när sanningen till slut uppdagades hade pappan långt gången cancer och var på väg in i en minnessjukdom.
När vi kom upp där på sjukhuset, jag och min storebror och mamma, dagen efter det här med en bild som hade printat ut från Facebook på min halvbror och ifrågasatte, vem är det här? När han bara sätter sig ner i sängen och stirrar ner golvet. Det var ju världens bästa tillfälle att bara lägga korten på bordet, erkänna, berätta. Men han gjorde inte det.
Och fortfarande, ett drygt år efter att Janet berättade sin historia här i familjehemligheten, så är det just det här som gör mest ont. Att hennes pappa aldrig ville prata om det stora svek som han var orsak till.
Ju mer man har tänkt på det sen man fick reda på då att man hade en halvbror, så går jag ju och känner liksom, alltså, vad har han fått dela med i sitt liv och vad har hans kompisar ställt för frågor till honom om vad hans pappa är och hur har han känt det liksom när han får reda på att hans pappa har en riktig familj. För pappa och hans mamma, de två hade sagt att pappa har en riktig familj. Och den är ju, nej, den är inte okej att säga så. Han är ju lika riktig som vi.
Någon förklaring till varför han hade gjort som han hade gjort, det fick aldrig Janet från sin pappa under den tid han levde. Men hon fick i alla fall vetskapen om sin halvbror och en möjlighet till kontakt.
Min andra syskon ringde ju ganska så omedelbart, både till hans mamma och till honom, vad jag har förstått. Men jag gick ju där i mitt chocktillstånd och ja, var både arg, ledsen, chockad, besviken, allting. Det tog ju faktiskt ett par veckor efter vi fick reda på det här innan jag ringde till honom.
Ja, det är Anders.
Hej, Janet här. Är det bra?
Ja, men det är bra tycker jag.
Ja, vad gott. Ja, men det är bra.
Och ända sedan det där första samtalet har Janet och Anders, som brodern heter, haft tät kontakt.
Vad jag fick berätta för mig av min mamma var ju att när jag väl liksom var på väg eller precis hade kommit till, då sa min mamma, som är otroligt stark kvinna men också rätt så självutplanande om man nu får säga så, så sa hon, men ta hand om din familj, den som du har, så löser jag det här med Anders då.
Anders låter sorglös när han berättar om sin pappa. Han som fanns där ibland, men för det mesta inte alls.
Jag reflekterar inte så mycket över det faktiskt, utan det var mer, det här är fakta liksom. Och han dök upp lite då och då. Vi träffades ju ett par gånger om året. Vi hade ju alltid vår årliga kräftskiva där han kom hem till oss och käkade kräftor. Det var liksom något jag minns väldigt väl. Och sen kom han alltid hem och lagade mat någon gång om året. Han lärde mig att äta levergryta som han var fantastisk på att laga.
Jag förstår väl precis vad du menar, Anders, med den här levergrytan. Det var fantastiskt. Och kräftskiva, min pappa var ju otroligt glad i kräftor. Så kan jag mycket väl tänka mig att han lärde dig precis som man äter kräftor.
Ja, allt.
Allt äter man.
Det var min naturliga relation med pappa. Liksom. Och när han åkte så var det jag och mamma igen. Och då var det inget konstigt med det. Liksom. Mm.
Men hände det aldrig att du var arg på din pappa?
Nej, alltså jag har aldrig känt någon arghet eller tyckt att han har gjort något orättvist. Eller jag hade nog mer att jag var någon man beundrar på lite avstånd. Och så får man ändå träffa honom emellanåt. Liksom. Det är nog min bild som jag har.
Men då kan man ju säga att han hade tur att ni förhöll er på det sättet. För den naturliga reaktionen hade kanske varit att pappa, nu får du berätta.
Jag har nog aldrig liksom tänkt att jag skulle dyka upp som någon gudden i lådan där och rasera allting. Liksom. Om han hade valt att inte berätta det här så tyckte jag att då var det hans val. Liksom. Och då rättade jag mig efter det.
Men hur kommer det sig, tror du? Att både du och din mamma var ju liksom så lojala mot hans hemlighet.
Ja, jag vet. Alltså det där måste man nog ha högskolepoäng i psykologi för att förstå. om ens då. Liksom. För jag, det är klart att när man är i den känsliga ålder liksom mellan 10 och 14, 15 eller vad det kan vara, så, Så det är klart att man vill inte vara sämre än sina kompisar. Och på den tiden så levde ju de allra flesta i någon form av familjegemenskap. Att jag då inte liksom så här, men jag har faktiskt en pappa och han bor där borta och han heter Sisse. Så alltså det är väldigt märkligt att jag inte hävdade mig själv.
En vecka varje sommar bodde Anders och hans mamma i det sommarhus som Anders pappa ägde. Och där Janet och hennes helsyskon tillbringade sina lov. Men Anders, han var där i hemlighet.
Det hängde ju bilder på de här halvsyskonen och jag visste att de hade fått varsin friggebod. Liksom. En som var Janet och en Janet och en Joyce. Liksom. Och då sov vi i Janets friggebod. Liksom. Då kändes det nästan som att man var en del av familjen.
När Anders berättar det här så tycker jag bara att jag blir så himla ledsen. Att inte du var med oss där. Det här ändå att Anders visste att vi fanns och just att det var då Janets stuga. Men det fanns ingen Anders stuga. Var det lekstugan då som skulle vara din eller?
Ja,
nej, men vi är ju ändå syskon alla fyra. Det här är jättesorgligt att höra måste jag säga.
Anders, som växte upp utan syskon, fick alltså i vuxen ålder tre nya halvsyskon. De delar en pappa, men har inga gemensamma minnen.
När jag fyllde 40, och då var det ju väldigt nytt det här och väldigt nyutbyggt, så bjöd jag givetvis upp dem med sina familjer. Och då hade de samlat ihop alla julklappar och födelsedagspresenter som jag skulle fått under alla de här åren. Tänk en pojkes uppväxt, liksom, vad vill man ha? Man kanske vill ha en nalle första året och en liten bil år två och, liksom, och så vidare. Så att det var en stor kartong med alla de här olika sakerna.
Hade du jättestor nytta av när du var 40, eller hur?
Exakt. Men det är alltid tanken som räknas, Janne. Det är det som är, och det, den ska ni ha stort A för.
I soffan bredvid Janet har en stor vit katt krupit upp. Ett trofast sällskap för henne som bor själv i det omsorgsfullt renoverade huset.
Jag har min lilla tjofsen och sen har jag ju Lita som är kolsvart. Det är de två och jag som bor här i huset och det är jättemysigt.
Janet har haft många år på sig att fundera över sin pappa. Och efter att hon berättat sin historia här i familjehemligheten har tankarna fått ny fart. En del har hon kunnat släppa, annat har envist stannat kvar.
Det som jag frågade honom som han aldrig svarade på, det var ju typ liksom, när hade du tänkt att berätta det här? Och hur länge skulle detta fortgå? Vill du ta med dig det här i graven? Skulle vi sitta där på en bouppteckning och det kommer in en främmande person då som ingen har en aning om? Eller, de frågorna skulle jag vilja ha svar på. Nu fick vi ju reda på det ganska precis 11 månader innan han dog. Men just det här att ta med sig såna här hemligheter, inte säga dem, det är taskigt, tycker jag.
Vad hade det gjort för skillnad då om han hade sagt så här var det?
Jo, men jag tror att det hade varit lättare för oss att kanske förstå från början. Men så var det faktiskt som så att jag var ute och spelade golf precis när detta hade hänt och skulle gå ut och gå själv på banan. Och så kommer en man och bokat in sig i den bollen och ja, men tänkte det blir ju trevligt kanske. Mm. Och vi gick där och pratade och ja. Efter några timmar så vet man ju ganska mycket om varandra och det visade sig då att han var psykiatriker. Och så sa han liksom, ja, men du kan väl berätta lite om det här då med din pappa om du vill, sa han. Och så kan jag se om jag kan hjälpa dig. Tänkte jag, ja, det här var ju ändå bra chans. Och då sa han faktiskt någonting som är väldigt, väldigt viktigt för mig som jag tänker mycket på. Om du står inför två val, ska jag vara med den familjen eller ska jag vara med den familjen? Men ingen ber dig välja. Så sa han att då väljer du ju inte. Behöver du inte välja och du vill båda grejerna, så väljer du ju inte bara därför att. Men så är det nog för alla.
Vad tycker du har varit det svåraste att hantera för dig i den här historien?
Jag tycker nog det är den här besvikelsen som pappa har gett oss att gå bakom ryggen på oss. För det har han ju gjort faktiskt i nästan hela mitt liv. Han har inte varit så där jättenärvarande pappa, det kan man ju inte säga. Så det kan väl jag tycka att han var nog inte världens bästa pappa.
Händer det att du pratar med din pappa på något sätt i tanken? Och...
Absolut. Jag borde prata med honom och förklara vad han borde ha gjort. Nej, men jag kan sitta i bilen liksom att, pappa, varför gjorde du så här? Varför kunde du inte vara ärlig? Vi frågade dig, vi ville gå vidare, vi ville förstå dig. Och du bara stirrar ner i golvet. Varför?
Vad svarar han då?
Han är fortfarande tyst. Men det är ingenting som jag blir arg över längre. Men jag tycker fortfarande att man är besviken att han inte gav oss svaret faktiskt.
Du sa att din pappa dog för dig på ett sätt när det här kom fram. Fast han ju levde egentligen något år till efter det. Och att du därför heller inte riktigt kunde sörja honom. Har du kunnat sörja honom lite mer nu, tycker du, eller?
Nej, faktiskt inte. Alltså det som hade varit min pappa, det var lite av den här lugnen som uppdagade sig. Och jag vet, när en av mina barndomsväninnor blev av med sin pappa och hon var så otroligt ledsen. Och de hade väldigt bra kontakt, så sa jag till henne, jag vet inte vilket som är värst. Så då kommer jag aldrig få reda på att sörja någon som dog på det sättet som min pappa dog för mig. Eller sörja någon som du sörjer din pappa som du älskade så mycket och ni var så nära. Jag vet inte vilket. Så det är ju tragiskt i båda fallen, men jag sörjer min pappa med en bitterhet. Du sörjer ju med kärleken i hjärtat. Jag har ingen kärlek i hjärtat när det gäller pappa när jag tänker på honom. Det har jag inte. Det försvann. Det låter säkert jättesjukt för många, men du vet när du blir riktigt, riktigt besviken på någon och personen har möjlighet att förklara sig, be om ursäkt och bara inte gör det. Mitt framför ögonen på dig bara stirrar ner i golvet. Och det är min pappa som gör det. Bara... stirra ner i golvet. Det är tufft.
Du sa i det förra programmet att historien kommer du aldrig kunna förändra, men du kanske kan lära dig att leva med den. Har du kommit längre där?
Absolut, faktiskt. Det viktigaste är nog att jag har fått mer, vad ska man säga, förståelse för hur andra människor är och att man kan absolut inte rå för sina föräldrar, vad ens föräldrar har gjort. Vad de än har gjort så är du själv oskyldig. Innan har jag faktiskt också kunnat döma människor liksom att hur föräldrarna har varit, så man tyckte att de har varit konstiga bara därför att föräldrarna gör vissa grejer och så. Men jag är inte fördömande längre, utan alla måste få visa vad de själva går för faktiskt.
Att växa upp med en så stor lögn runt omkring dig, hur tror du att det har påverkat dig i livet?
Väldigt mycket. Väldigt mycket faktiskt. Det finns en anledning att jag lever själv idag. Jag litar stort sett inte på någon till 100%. Mer än mina tre döttrar. Jag kan inte det helt enkelt. För kan en pappa svika sitt barn så grovt, så vem kan inte göra det då? Jag vågar liksom inte öppna någon liten dörr i den här muren jag har byggt runt mitt hjärta. Nej, 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 nej.
Men det är ju för att du fick veta lögnen på något sätt. Om du inte hade fått veta den, om det aldrig hade kommit fram. Hade det varit bättre?
Vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men det som har präglat mig är ju just det att jag vet vad folk kan vara kapabla till. Och då tycker jag liksom att nej, men jag har det ganska bra som jag har det. Leva själv, bestämma allting själv. Jag blir liksom stressad när jag tänker på att dra in något till någon man i mitt liv som ska kunna göra någonting.
Janets pappa levde stora delar av sitt liv med två familjer på två olika platser. Anders familj visste om Janets, men Janets familj visste ingenting. Lögnen fanns där hela tiden. Så här med lite distans till hela karusellen har Janet kunnat skapa ett bra liv åt sig själv. Men det här med förlåtelse, är det möjligt, undrar jag.
Jag kan väl ärligt säga att jag inte kan förlåta honom, för att han hade så många chanser som han bara stirrade ner i golvet istället för att berätta. Så han liksom gömde sig bakom att han var sjuk istället för att berätta för oss. Det hade varit så mycket bättre. Men jag går ju inte och grubblar och är så besviken längre. Och sen tycker jag ju det är så fantastiskt kul att relationen med min halvbror har utvecklats, så att vi har träffats en del och rings en del. Vi bor långt ifrån varandra, men ändå att han var här och bodde över förra mellandagarna och kom och hälsade på spontant i sommar. Jag tycker det är jätteroligt.
När Janet precis fått reda på sin pappas hemlighet och allt var som mest turbulent i hennes liv, då bestämde hon sig för att genomföra en lång vandring ensam. Hon gick i 20 dagar och fick tid att tänka. I sommar planerar hon en ny resa, men nu med Anders som sällskap.
Du och jag gör ju idag vad vi kan för att bli syskon. Vi ska ju ner och vandra.
Ja.
Vi har många timmar att ta igen.
Det är väl därför också som du och jag har hittat varandra på så bra sätt. Varken du eller jag är ältande människor. Jag tror du är kanske en större tänkare än vad jag är, vilket gjorde att du väntade lite med att approchera mig. Men när du väl liksom öppnar dina armar så är du vidöppen. Liksom. Det blir väldigt enkelt. Du och jag behöver inte älta så mycket, utan vi tittar nog mer framåt.
Du, tjofsis. Tjofsen.
Janet visar runt i sitt ombonade hus. I sovrummet på övervåningen står en dubbelsäng full av katthår.
Kom, ska vi mysa. Kom.
Den ena katten är döv, den andra har ingen röst. Men keliga är de, båda två.
Och om inte man klappar dem så kommer de och puffar på en. Men liksom, man kommer inte undan.
Och de sover på din mage på natten?
Ja, de bråkar om den platsen. Hon gör inga dumma grejer mot mig, absolut inte. Inte ens riva mig på näsan. De sviker inte mig, jag lovar dig. De är så trofasta och härliga. Så.
Visst, tiden läker sår, säger Janet. Men ibland krävs det längre tid än man tror.
Det är klart att allting lindras ju efter ett tag. Men ibland är det ju skönt kanske att stänga istället för att söka efter någonting som man inte direkt hittar. Så får det vara lite på vänt och så släpper det lite mer och mer ju mer tiden går. Nu är det ju många år sedan pappa gick bort. Men besvikelsen kommer ju alltid finnas där. Men den känns ju inte så ilsken och jobbig längre.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund. Reporter var Siri Ambjörnsson och producent för programmet är Ola Hemström.